Det är tur att man jobbar som diskjockey också. Med en mobiltelefon. Är det eftermiddag nu? Det är det. Ja, god eftermiddag. God eftermiddag och hjärtligt välkomna till På spåret. Där vi ska, under en timme, ska jag, Mikael Nyström, tillsammans med Marcus Lassfolk, försöka förklara lite grann hur man konverterar från gammalt till nytt. Vi vill bygga om. Vi har någonting. Och är det någonting alla har, så det är två saker som jag skulle säga att alla har. Det ena är att man har skitmycket åsikter om både det ena och det andra. Och det andra är att man alltid har för lite resurser. För lite tid, för lite pengar, för lite tid. Det enda man möjligtvis har för mycket av, det brukar vara så här, chefer och fruar. Det har man en hel flock av. Ex-fruar. Samla inte på sådana. Med det sagt så handlar det just om det ni ser på bilden nu, nämligen en evolution. Det smärtsamma med att genomgå det här är att den tekniska delen, och Ola pratade lite grann om det på intervjun som jag hade idag. Tekniken finns där. Man vet hur man ska göra. Det är bara ett enda stort problem. Ni måste ändra er. Och då blev det ju skitjobbigt. Hur många är det som liksom drar sig för att köpa nya skor? Ja, men, eller hur? Det gör jag också. Det är så här, fan de funkar. Så kommer kärringen och säger, du kan inte ha dem där längre. Men de är jättesköna. Det är hål i dem. Det går att tejpa. Det sticker ut tår. Jag vet. Eller byxor eller någonting annat sånt där. Det tar emot, eller hur? För det är en förändring. Nu pratar vi inte om att byta skor här. Vi pratar om att göra en större förändring. Vi pratar om att jobba annorlunda. Det ska se annorlunda ut. Att resultatet blir annorlunda. Och det betyder att man kommer under en period att befinna sig som Bambi på hal is. Allting är jävligt läskigt. Jag vet exakt hur man gjorde förut för att fixa någonting. Men om det skulle uppstå en katastrof eller en kris just nu, så vill jag inte ens vara här. Så då finns det ett par tips vi har. Reglerna för den här sessionen är ganska enkla. Vi har en begränsad budget. Och den budget som vi har, den finns egentligen inte. Budgeten vi har, den använder vi på det sättet. Det är det gamla vanliga. Man sätter det som reservdelar. Skitmycket reservdelar det. Tid finns inte heller, så det kommer att vara att man får underjobb på nätterna. Det blir så. Och allmänna resurser i form av hårdvara och sånt finns inte heller. Och däremot så vill man gärna ha turen med sig på någon vänster. Kompetens, kunskap och lite jävla anamma, det skadar liksom inte. Det finns ett par saker ni behöver ha som grundläggande kompetens och kunskap. Och det ena är att klara av att jonglera när det är jävligt läbbigt. Just nu kör vi hela datacentret på Benkes laptop. Och den har inget batteri. Hoppas skiten håller under tiden som vi gör det här. Just nu så är vi inte redundanta. Just nu så kör vi bara på halva power supply. Just nu så har vi stängt av UPSen och Gud förbjuder den jäveln som drar ut sladden. Må du dö.
Och det här är kanske inte helt supporterat alltid heller. Liksom. Så att ringer ni till Microsoft och säger att det går lite långsamt, så kommer de att säga vi vet. Vi förstår det.
Det andra är att det är ingen idé att ni försöker göra på samma sätt som ni redan har gjort i 20 år. Om man inte är nöjd med det, då är det ju ingen idé att fortsätta. Som vi alltid gjort på det här sättet. Fast det har ju inte funkat. Nej. Men du vill fortsätta så? Ja. Du är inte så smart, va?
Nej.
Det kräver ju en förändring. Och det måste man förstå. Och det kan vara ganska enkla saker, som till exempel att man bygger en ny motorväg i närheten av där du bor. Och för att kunna ta den motorvägen och tjäna 10 minuter så måste du svänga av på en annat ställe, eller hur? Fan, det är ju skitjobbigt. Jag är ju van att svänga här. Ja, får åka en minut till, ja, det är annorlunda. Shit, vad komplicerat. Yes! Ett normalt datacenter som vi definierar som normalt, det är faktiskt någonting som funkar. Det spelar inte ingen större roll hur stort det är. Så om vi slänger in datacenter i begreppet, det står 2 servrar i en garderob eller det står 6000 servrar i en hall. Det är ungefär samma sak. Det är bara mängden som skiljer. Men alla har ungefär samma problem. Det är bara en jävla tur att skiten funkar. Jag trodde en gång, i min enfald, helt ärligt, att om man jobbade på ett stort företag, då minsann, då kunde man allting.
Och då funkar allting.
Och så är det inte. Är man på ett stort företag, det är lite grann som stora barn. Små barn, små problem. Stora barn, stora problem. Det skits lika mycket där uppe i de stora organisationerna också. Faktum är att de stora organisationerna har det jävligare. Därför att där är det ännu mer politik och åsikter och tyckanden. Ett litet företag, en liten organisation är oftast mer snabbfotade.
Och en stor organisation kan det också lätt ha blivit som så att det har alltid varit på det här sättet. Det är ingen idé att försöka. När man väl började där så försökte man göra lite förändringar, men man sprang in i väggen en gång, två gånger, tre gånger. Sen slutade man springa in i väggen och man slutade försöka och man liksom gav upp och insåg att nej, det går inte. Mina kollegor är så jävla trötta och ganska snabbt vart man lika trött själv.
Hur många har liksom varit i den situationen att ni har pratat med någon på IT som då jobbar med någonting annat och ni hinner liksom inte ens ställa frågan innan svaret kommer? Nej.
Vi har försökt.
Går inte. Helt omöjligt. Vi försökte det för 20 år sedan. Det gick inte då heller. Fast det är ju annorlunda nu. Nej, det är det inte. Servrar och klienter körs ganska ofta på samma nät. Det har vi sett. Vi har kunder som kör... Jag senast var ute hos någon. De körde fortfarande Windows 2000 Professional. Okej. På samma nät som de har servrarna. Okej. MT4-servrar såg jag för ett halvår sedan. Holy crap. Alla möjliga konstiga hypervisors och så vidare och så vidare. Hela grejen är att det här ser ut som fy fan. Och jag förstår att kunderna vill gå ifrån det här. Det är bara det att det faktiskt funkar. Så från ett managementperspektiv, om vi pratar med ledningen, så blir det så här lite grann. Vi måste göra om. Varför det? Allt funkar ju. Funkar.
Det gör jag. Tror att alla här inne kan vara överens om en sån här miljö är inget idealscenario riktigt. Och det innebär antagligen jäkligt mycket brandsläckning. Inte så mycket proaktivt.
Är det någon som sitter i en sån här miljö idag? Älskar ärliga människor. Tack. Faktum är att en av de punkterna på den här, det är det som jag hatar mest. Det är när det är överkomplicerat. Alltså någon har hittat på någon bra idé som är så fruktansvärt komplicerad att ingen klarar av att hantera den. Alltså det är som en skördetröska från 30-talet. Det är fan helt omöjligt att få igång liksom.
Så vi har det här scenariot och vi hade de reglerna. Mm. Alltså att även om det ser ut som skit så finns det fortfarande ingen budget och dåligt med resurser. Det är typ ni och ni själva som ska göra det här. Och då är frågan, hur gör vi?
Ja, vad gör vi?
Och här kan vi nästan, ni tycker att vi säger emot oss själva. För vi sa nyss att det här med management, de bryr sig inte. De har inget intresse, de tycker att det funkar hyfsat bra. Det är de som har sett till att det har blivit så här. Hade ni fått bestämma skulle det inte ha varit så där. Men grejen är att för att komma ifrån det här så måste ni få med er management. Det är liksom steg nummer ett. För får ni inte med er dem på tåget, då hjälper det liksom inte vad ni vill göra. Ni kan liksom inte ta beslutet själva att nu ska jag migrera från den här miljön upp till någonting annat och lägga en jävla massa timmar på det. Och även om ni inte behöver köpa någon hårdvara, så om någonting blir fel på resans gång, så vem är det som kommer få skäll? Vem är det som kommer få skulden?
Det, alltså, det går att jämföra med något väldigt konkret. Låt oss säga att du har en fantastiskt bra idé. En rent finanspolitiskt bra idé som skulle leda Sverige framåt i tiden. Vad tror du poängen är att ringa till statsministern och säga: tjenis grabben, du, fan, jag har en skitbra idé. Nej, säger han, jag tycker inte så. Men kan vi inte göra det ändå? Det kommer inte att funka. Man måste få med sig ledningen. Och hur får man med sig ledningen? Prata teknik, är det någon som har testat det? Prata liksom nya CPUer, busshastigheter, sådär, liksom sanlösningar. Det funkar inte. Vad pratar de för språk? Pengar. Money, 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 money. Det måste konverteras till pengar. På ett eller annat sätt så måste allting som ni kommer fram till och som du vill ha gjort göras om till ett finansiellt värde. Annars går det inte. Tyvärr. Alla bra idéer skulle gå att genomföra om de bara hade varit konverterade. Ni måste dessutom vara fruktansvärt lata. Annars är
det det har vi nog sagt i varenda session vi har hållit så här långt, Micke. Det här med lathet.
Har alla förstått varför lathet är viktigt? Därför att... Ja, men varför är det viktigt att man är lat när man håller på med sådana saker? Därför att man är så lat så att man vill automatisera. Är man inte lat, då gör man skiten för hand. Och det är idiotiskt.
Det tar längre tid, blir inte lika bra.
Nej.
Blir olika från gång till gång.
Så se till att vara lata. Och så måste man då veta vart man ska och så måste man veta vad man har. Det är också två grundläggande förutsättningar. Om man inte vet exakt vad man har för någonting och inte vet vart man ska, då är det också helt meningslöst. Det är ungefär som när du ska åka på semester. Vad är det för bil? Ingen aning. Okej, okay. Var ska du? Jag vet inte heller. Ja, men då åker vi. Hallå? Men det absolut viktigaste är att man måste ha en approved plan eller plan från management. Annars kommer det här aldrig att gå. Vi har sett jättemånga duktiga tekniker komma till oss och säga jag skulle vilja ha hjälp med det här. Och vi ställer dem bara en enda fråga. Har du management med dig? Nej, vi har inte pratat med dem ännu. Okej, gör det först. Nej, men det är inte säkert att de vill. Nej, men då är det ingen idé att vi har den här konversationen heller. Det kommer inte hända. Men det är en bra idé. Absolut. Det kommer inte hända. Så vi utgår ifrån att ni är lata. Vi utgår ifrån att ni har fått mer management som fattar det här. Och sättet att få med sig management, där har inte vi riktigt några regler faktiskt. Ljug och bedra så mycket det går. Det gör de med er så vi kan göra det med dem.
Jag fick frågan igår från en person som sa så här: Marcus, ledningen har tagit ett jäkligt dåligt beslut som jag skulle ha hjälp att riva upp. Kan inte du bara mejla till mig och tala om att vi är helt dumma i huvudet, idioter som gör på det här sättet, så kan jag visa det för vår IT-chef. Och han kommer att lyssna på dig, för han lyssnar inte på mig. Och ja, om ni tror att det hjälper så absolut, jag skickar ett sånt mejl så ni kan vidarebefordra det också.
För en smärre avgift så kan ni bli förnedrade utav både Marcus och mig tillsammans. Det har vi inga problem med. Vi hjälper så gärna till med det. Faktum är att vi har gjort det lite väl många gånger, men det är så det funkar. Man måste ha kompetensen och kunskapen, eller så får man köpa in det, så man måste ha den här planen och så vidare. Och det sista vi skriver, you need to know, det är just det att man måste veta på riktigt. Och när vi då jobbar med kunder så brukar det vara så här att, kan du bara kolla liksom, hur mycket storage du har och hur mycket det drar? Absolut, jag frågar storage-killen. Nej, han om någon vet ju inte. Du måste mäta det. Nej, men jag frågade honom, vad är siffrorna, vad är Excel-diagrammet, vad är listan, hur mycket, utan siffror så kan jag inte göra någonting. Att bara gå på någons ord. Sen, ursäkta, har du kört för fort? Nej, okej. Okay. Funkar inte heller.
Sen måste man lära sig de här grejerna själv. På det sättet, vi hade en annan kund bara för 2 veckor sedan som hade tagit kontakt med sin hårdvaruleverantör och sagt att vi behöver nya nätverkskort. Leverantören sagt, ja, då ska ni köra med de här, stoppa i dem i servern och så funkar ingenting. Och så tar de kontakt med leverantören igen och säger att det funkar inte. Nej, det stämmer. Ni måste vänta på nästa version av firmware som kommer i januari. Okej, okay, så ni har rekommenderat oss ett nätverkskort som vi inte kan använda förrän i januari. Ja, just det. Och just det att man måste göra researchen själv, man kan inte lita på riktigt vad någon annan säger. Man måste beställa hem ett exemplar eller ta reda på själv någonstans om det faktiskt kommer att funka.
Enligt broschyren levererar den här storage-lösningen 1 miljon IOPS. Ja, och hur mycket levererar den? Ja, enligt broschyren står det. Fint. Så, vi använder någonting som heter Microsoft Assessment and Planning Toolkit. Antingen så kör vi det själva eller så låter vi kunden köra det och så hjälper vi kunden med att analysera informationen. Det är ett ganska tråkigt program och det är ganska lätt att installera. Det gäller bara att ha några små saker med sig i huvudet. Nummer ett, man kör det från en arbetsstation. Inte på en server, man kör det från en arbetsstation som har access till de system man ska inventera. Punkt. När man har gjort det, då mäter man sedan de här systemen. Vi har några sådana här riktigt roliga kundexempel. En kille, han gjorde alla mätningar på en söndag eftermiddag i en timme. Och så skickar han tillbaks. Det här är våran belastning i datacentret. Under en timme på en söndag eftermiddag. Det gick åt jättelite resurser. Man mäter under 3-4 dagar, kanske en vecka. Och då tar man den jävligaste veckan man har. Någonstans från den 15 till den 25. Det är för att HR och ekonomi jobbar inte efter den 26 till den 14. Då är den avdelningen stängd. Däremot så börjar de sen jobba, för då ska det göras nya PAI-diagram och nya utskrifter och små permar och papper och möten och skit liksom. Nej, jag raljerar inte. Hur många tror att jag har ungefär ganska rätt? Ja, just det. Tack. När man sen har gjort det här, då får man ut det som systemen drar. Hur mycket IOPS drar de? Hur mycket minne drar de? Hur mycket diskyta förbrukar vi? Och när man ändå passar på att göra de här sakerna, så bara, du, hur mycket webbar har vi? Ja, vi har så här mycket webbservrar. Hur mycket drar de? Ja, de drar så här mycket. Hur mycket hade det kostat att flytta dem till Azure? 49 kronor i månaden. Ja, vad fan ska vi ha egna servrar för då? Eller så kostar de inte 49, utan de kostar 490 000. Åh fan, det är därför vi ska köra dem hemma. Men genom att veta kan jag åtminstone fatta någon sorts beslut, eller hur? Annars är det bara så här, vi har fyra webbservrar. Ja, hur mycket förbrukar de? 7. Okej. Okay. Så om vi plockar upp lite grann av våra servrar, vad ser vi då? Marcus.
Ja.
Oj, Jesus.
Ah. Jag var så förvånad att vi hade 2008 servrar. Medan du pratar.
What the fuck?
Vi kan titta på det sen.
I vår miljö?
Ja, det var det jag också var förvånad över.
Peter, har du installerat 2008-servrar? Du vet vad som händer. Det kommer göra så ont.
Det var TrueSec-servrar, inte våra.
Ja, det var inte våra,
nej.
Nej, just det. Nej.
De failade,
det är ett annat bolags server.
Ja, hur som helst. Vi har verktyget här. En overview. Och jag har kört en inventering i så sent som i förmiddags. Och då det man talar om där, vilka IP-nät den ska scanna, vilka credentials den ska använda, om den ska försöka hitta maskiner med hjälp av PowerShell, om den ska hitta Linux-maskiner, Windows-maskiner, you name it. Massa sådana saker.
Inventera VMware också.
Ja.
Och SQL och en hel drös med allt. Om du kör den wizarden bara, du behöver inte gå igenom den, men om du kör bara en ny sån här scanningsmonster-gaysa, så kan man plocka upp den lilla tjofräset.
Vart fan klickar jag då? Ärligt talat. Den finns inte kvar.
Gå till server. Collect inventory data. Där har vi en lista med alltihopa som den kan inventera. Den versionen vi tittar på just nu är 9.3. Och den är uppdaterad för Windows 10. Så den inventerar även Windows 10. Det kommer en ny version. Den kommer vara för Office 2016 och för Windows Server 2016 när den väl kommer upp. Man talar om hur man hittar saker, hur man ansluter mot saker, och så behöver man ha credentials. Och det är just här det spricker, eller hur? Jag sa att ni måste ha management med er, eller hur? Okej. Okay. Så du vill göra en inventering, ni kör VMware, du vill inventera VMware-servern, du måste alltså ha credentials till VMware-servern, du går till killarna som sköter VMware, och de säger aldrig i helvetet. Men jag ska ju inventera, för vi kanske ska migrera. Vi kommer aldrig migrera över min döda kropp. Absolut, jag kan hjälpa till, jag har inga problem med det alls. Ge mig en yxa så ska du se det här löst på några minuter. Men då måste du kunna gå till management och säga, tala om för honom att jag behöver ha namn och lösenord så vi kan inventera. Utan stöd från ledningen så går det inte. Okej, okay? Och så fyller man i blanketten och talar om vilken ordning man ska ansluta den och ansluter till alla maskiner, tjofadritan. Man behöver inte vara domänadministratör. Den använder bara Active Directory för att hitta datornamn. Det går lika bra att skanna nätverk och IP-adresser. Det är på respektive objekt ni måste ha behörigheter att kunna plocka ut performance-data.
Och efter att man inventerat serverna, då kan man köra performance-data. Så samla in performance data, typ yes. Tala om vad man vill samla in för Windows och Linux. När den ska sluta. Och det här då man inte sätter liksom om en timme eftermiddag, utan den här sätter man typ en vecka framåt. Inte en dag.
Hur många är det som jobbar som konsulter här? Bra. Som konsult, om man sysslar med de här grejerna, det som är jävligt bra att ha, det är att man har en dedikerad liten laptop som har det här riggat och klart. Man tar med sig laptopen ut till kunden, för då behöver inte kunden installera någonting på sina egna maskiner. Man ställer den i en hörna och ser till att den skannar den en vecka, och så kommer du att hämta den efter en vecka. Det är bra, eller hur? Då har man också all kunddata. För då har man en databas för varje kund, så man vet exakt hur kundens miljö ser ut.
Ska man tala om att du, den där hosten, den börjar bli lite gammal nu och den borde bytas ut.
Vi skulle aldrig göra så. Vi skulle omedelbart radera databasen, men om man behöll den så hade man haft alla kunders data.
Och därefter så kan man köra lite olika wizards för att bearbeta den här informationen. Och till exempel den här, Private Cloud, talar om, här kan man lägga upp sina egna. Vi kör med,
ja,
med den som
är... det är rätt intressant. Du kan faktiskt göra, om du tar Sansel där borta till höger. Sansel, det står Sansel där. Ja. Ja, cancel stas för K. Mm. Och så går du upp till Tolls. Högst upp där, Tollsen där. Och då har du någonting som heter Configure Hardware Library. Och i Configure Hardware Library så kan man sedan bygga det som man tänkte sälja. Vi tar Harry här. Du har, det här är ungefär vad du kränger för hårdvara. Du gillar de här servrarna med ungefär så här mycket minne, bla 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 bla. Så då talar man om, det här jag har. Mina servrar som jag har, de ser ut så här. Och då kommer den kunna räkna ut, då går det åt så här många servrar och du kan fördela alla virtuella maskiner på det här sättet för den här hårdvaran. Då har du ju fått liksom en idé om hur det här ska funka. Och då får man ju nu omedelbart en rimlig uppfattning om vad det skulle kosta att köpa allting nytt. Fast reglerna som vi hade för den här sessionen sa att vi inte kunde köpa någonting nytt. Så då kan vi börja göra så här. Vad har vi för hårdvara? Vad finns det idag? Om vi nu har idag, låt oss säga 20 stycken HP DL 360, då kan jag lägga upp en HP DL 360. Då skulle jag kunna se att om jag virtualiserade och byggde det här på rätt sätt, då skulle jag kunna ta all den lasten jag har och köra på 4 stycken. Okej, okay. Jag har 20. Men jag skulle kunna köra alltihopa på 4 om jag bara byggde ut dem med lite mer minne. Då kommer ju nästa fråga. Hur får jag 4 stycken tomma servrar? Man jonglerar. Vi stänger av den där och vi flyttar den tjänsten och vi lägger av den där och vi tar bort den där. Och har du en laptop att låna kan vi köra på den här så länge. Och så jag har fått mina 4 servrar. Så därför är den här vettig att köra även om man inte bygger ut. Oj, vad fort det gick. Vilken snabb dator du har. Har du fått en rapport nu?
Ja, det borde jag fått. Tyckte att jag borde ha fått det. Run. Varför dök den inte upp?
Tryck lite hårdare.
Finish. Bara completed. Mm. Ja, som tur är så har vi varit
den. Och då har vi, då kan du klicka på den där. Oj. Han, private den där, ja. Och då kommer den att säga att det går åt, i det här fallet, 12 stycken hostar. Och ett private cloud. Och då kan du ju alltid ringa till närmsta pressbyrå och säga, hej, skulle ha ett sånt där private cloud. Har ni sådana på lager? Ta ett. Och både Marcus och jag vet att det här är skittråkigt. Men det är det här som behövs för att veta om det kommer att funka eller inte. Har jag så mycket resurser så att jag kan konsolidera på det jag har? Eller måste vi köpa nytt? Om vi måste köpa nytt, är det helt nya servrar eller bara minne? Är det bara storage? Hur ska vi trolla ihop det här?
Framförallt kan vi se här till exempel då att vi har fått ut att våra miljö drar 530 IOPS under den här monitoreringen. Mm. Vilket skulle göra att vi garanterat skulle klara oss på en SSD eller typ 5 stycken mekaniska diskar.
Och då kan det vara också här lite, det kan vara lite ganska intressant om vi tittar på, nu pilla inte för mycket, kolla på den översta servern. Den säger att den har en memory utilization på bla bla bla, disk IO på si och så, och network utilization och CPU. Så jag kan se att den har ganska hög CPU och ganska hög minne och ganska hög disk. Kan vi inte bara kolla på den maskinen om den gör någonting dumt som den inte borde göra? Och det kan ju visa sig till exempel att hur många vet här att man är tvungen att konfigurera SQL-server att inte konsumera allt minne på en server? Mm. Nu skulle alla händer stå och räckas upp. Det har varit så de senaste 10 åren och fortfarande så är det väldigt inte så många som gör det. Så databasserver har en förmåga att döda sig själva. Genom att korrigera minnet, genom att stänga av onödiga tjänster, så kan man få ner förbrukningen ganska duktigt. Okej. På vilket sätt är det bra? Då kan jag trycka ihop det ännu mer under en kort tid. Sen när vi har massor med storage, massor med CPU och massor med minne, då kan vi skita i det igen. Det är ungefär som har man mycket pengar så kan man tanka 98 bara för att det är kul. Liksom. Man kan alltid tro att det går fortare. Så om vi nu har den förmågan att trycka ihop alltihopa, då kan vi ju frigöra hårdvara i det vi har. Kanske 2 servrar räckte för att kunna migrera 30%. Kan jag migrera de 30%, då kan jag frigöra ytterligare 4 servrar och migrera resten av lasten. Då kör vi ju på gammalt skräp, eller hur? Ja, det gör vi. Fast vi kör nu enligt principen private cloud, fabric, isolering och en enklare administration. Vi slipper hårdvaru och trams och sånt. När vi tittar runt på virtuella maskiner och på maskiner i största allmänhet som står i datahallar. Har någon av er någon gång varit med om det att ni går igenom liksom och kollar i en datahall ungefär en gång om året, så går man igenom och kollar vad som står där. Och så ställer man frågan, vad är det där? Jag vet inte. Är det någon som vet? Jag tror inte det. Har ni kollat vad som händer om ni drar ut nätverkskabeln? Nej. Ska vi kolla? Det kanske händer något. Ja, eller så testar vi. Jo, det händer ingenting. Nej. Det kanske inte används. Nej. Någon som har varit med om att ni har hittat hårdvara som står och brummar som inte används? Exakt. Shit, jag har också varit där och bara, vad fan är det där? Jo, men det där var ju den vi satte upp förra året som skulle bli vad det skulle bli och vi aldrig gjorde klart. Precis. Power off. Visst är det hemskt? Så man bör gå ner i datahallen regelbundet faktiskt för att städa upp skräp. Och det är inte så konstigt. Gör man det så får man ner mängden aktivt och sen kan man då göra en mätning nu igen och säga efter att vi har städat upp, efter att vi har ditchat, patchat, fixat och kastat allt gammalt skräp, hur mycket har vi kvar? Och det kanske är 10-20% mindre totalt sett. Och då blir det ju ännu lättare att få in det på den hårdvaran som finns. Därefter så tar man den hårdvara man har och sätter inte den i produktion överhuvudtaget. Utan man kopplar bort den, sätter den vid sidan av och bygger en proof of concept. Så att man lär sig att bygga en så kallad fabric-miljö. En separat management stack, separat compute, separat storage. Men storage är ett jävla skit, eller hur? De flesta som kör gammal datacenter-design, de har ett SAN. Mm. Och det blir lite svårt här, för nu hade vi inga resurser. Så att, har man inga resurser så är det svårt att knata bort till chefen och säga du kommer ihåg det där projektet vi höll på med som inte hade någon budget. Ja, vi skulle behöva lägga till lite grann i den budgeten som inte fanns. Typ 250 000. Det går inte. Fast vad man kan göra här är naturligtvis att flytta, krympa och bygga om det existerande storaget så att jag får så mycket ledigt att vi kan sätta upp en scale-out file-server. Det kanske bara blir en miljö, en volym, och den volymen kanske inte är mer än 2-3 terabyte. Men jag har fått loss lite grann. Sätter dem bakom scale-out file-servers och kan börja latcha. Och det viktigaste här är att jag vet alla vill ha alla coola grejer. Shit, det vill jag också ha. Bygg det enkelt. Bygg det minimalistiskt. Vad behövs för att få skräpet att funka? Provkör, testa. Får jag ut prestandan? Funkar grejerna? Kan det här användas? Är det patchat? Firmware uppdaterat alla de här bitarna? Och då ska man
migrera.
Ja.
När man väl har fått grejerna på plats, eller efter att man har byggt sin proof of concept, så behöver man ju ta beslutet då. Okej, har jag lekt sönder den här miljön just nu? Eller ska jag kanske bygga om den från början med de skripten jag använde för att bygga den i första steget? Så jag har en ny och fräsch miljö som jag vet fungerar som den ska. Och det är det vi alltid rekommenderar. En krockskadad bil, den vill man inte fortsätta köra med. Utan det är bättre att skaffa sig en nybyggd bil. Och genom att köra skripten så får man en ny miljö och så är det bara att köra på den. Och då behöver vi sen börja migrera workloaden. Oavsett om den kör fysiskt, VMware, Hyper-V, KMS, var den än snurrar på idag, så behöver vi lyfta in den i vår nya miljö på något sätt. Och där finns det då ett par olika sätt man kan göra det på. Antingen så, och det är helt beroende på vilken sorts miljö man har och vilka upptider och sånt. Om det råkar vara som så att man har miljö där, nej, vi får aldrig någonsin stänga ner en server, punkt slut. Då kan man behöva investera i tredjepartsprogramvaror, typ DoubleTake eller liknande, för att kunna migrera en maskin live. Men de flesta kunder vi pratar med säger så att, jo, men lite ner tid går ju bra. Eller först frågar de, ja, hur lång tid pratar vi om? Ja, en timme kanske, en två, beroende på hur stora datamängder ska kopieras och flyttas. Ja, nej, men det går att lösa. Ja, nej, men då kan man de inbyggda verktygen. Då behöver vi inte investera i en massa dyra programvaror.
Så vad behöver vi om vi är minimalistiska? Vi ska bygga en proof of concept. Vi kanske ska faktiskt bygga en produktionsmiljö. Ja, vi behöver en domänkontrollant. Okej. Okay. Bygg två.
Det är inte så att de drar så mycket resurser.
Men vi behöver minst en. Vi vill med all säkerhet ha två stycken Hyper-V-hostar för produktionslasten. Och vi vill ha minst en för management. Och då blir det så här, en. Jag vet, vi pratade om jongleringen, eller hur? Det här är ju under en överskådlig tid. Under proof of concept-tiden spelar ingen roll, för det används inte på riktigt. Så därför behöver vi inte ha det just då. När det väl ska produktionssättas, då laddar vi om alltihopa, installerar det på rätt sätt, testar grejerna igen, och då kör vi. Och då, ja, då kanske jag behöver ha faktiskt mer kräm. Och då blir det i sådana fall möjligtvis två stycken. Okej. Okay. Storage. Ja, jag behöver ha två stycken softnoder. Men nu kommer inte alla att kunna ha scale-out file server. Vi säger att ni ska ha det för att det är bättre för migrering och det är bättre prestanda och så vidare. Men det finns också en realitet och en verklighet. Även enkelt för mig och Marcus står här upp och säger att du ska köpa de här grejerna. Vi jobbar ju som konsulter också. När man kommer ut till kunden så är det så här att det går inte. Jo, men du borde. Absolut. Men det finns inga möjligheter. Okej. Okay. Fuck it, då kör vi med lokala diskar istället. Och då är det inte redundant och så VM-replikerar vi istället. Tills vi får resurser att göra det. Alternativt så kör vi vidare på det befintliga SANet och gör den äckliga kopplingen med Icecast rätt in i hostarna. För att vi har åtminstone fått igång hela den här tankebanan. Jag tror jag riggade ett MSA 2000 för ett år sedan. Och det kändes också jävligt fel. Men det är så här, ja, så är det liksom. Så... behöver vi ha systemcenter? Nej. Det går jättebra att köra utan också. Men har man licenserna för det? Därför att man ändå har ett datacenter och det är ändå en organisation som har det. Ja, men då hade jag valt att sätta upp en SCVMM-server. Den hade också varit SPF. Jag hade skitit i Vesus just nu. Jag måste inte ha det. Det här är så lite maskiner att du kan logga in och köra Windows Update en gång i kvartalet. För det här är i alla fall isolerat, så det spelar ingen roll. Ni behöver inte ha Ops Manager övervakning. Tro mig, någon kommer att tala om när det går sönder i alla fall. Så vi måste inte ha allting annat runt omkring. Det går under en kort period. Hur många har liksom levt studentliv? Det går att klara sig på rätt lite då, eller hur? Man löser det. Vad blir det för middag idag? makaroner på längden och imorgon blir det makaroner på tvären. Och det blir snabbmakaroner för det var det billigaste de hade. Det fanns i 12 kilos förpackningar. Så det kommer att vara makaroner hela jävla månaden. Okej, okay. Så vi har allt det där. Vi har ingen management server. Det där kommer faktiskt att räcka. Och det där, det kan jag få ihop på en Intel-nuck. Och replikera till en annan om det skulle vara på det sättet. Shit, jag har till och med gjort en migrering hos en kund där vi la grejerna på laptops under tiden vi flyttade det. Faktum är att det var inte så jävla dumt faktiskt. Vet du varför? De har ju batteri. Så då är det ju inbyggd så strömskyddsmekanismen i de där. Och kunden bara, fan, kan jag köra vidare på det här? Nej. Det vi däremot upplevde är att när vi flyttade alltihopa till laptoparna, för vi körde då på någonstans, jag tror 12 laptopar, då kommer en av användarna. Vad du? Jävla nice. Migreringen måste ha gått skitbra, för allt är så jävla snabbt nu. Vi är inte riktigt klara. Just nu så kör vi på de där laptoparna. Ja, men det är mycket snabbare än vad det var förut. Säger lite grann om kundens befintliga SAN-lösning kan jag säga. 12 laptopar spöar skiten ur en rack med DL380 och jag ska inte nämna leverantören på SAN-et.
Däremot jag ska säga det att, just det här jonglerandet, flytta hårdvara in fram och tillbaks. Om man tar in konsulter som ska göra det här så kommer det såklart ta mycket längre tid än om man hade byggt upp alltihop på en greenfield. Så i de flesta fallen skulle jag våga påstå att det hade nog totalt sett blivit billigare att köpa ny hårdvara och bygga alltihop på kontra att skiffla runt det så här. Men nu var det ju som så. Scenariot var att vi har inga pengar, vi får inte köpa någonting nytt och ni ska göra det själva. Och då kan vi liksom bortse från den här konsultkostnaden.
Okej. Okay. Så allt det här är uppsatt. Och ovanpå det här så har vi nu våran liksom vanliga, eller kanske sidan av, så har vi den här det scheisse liksom.
Det är mycket. Det är den där spindeln där i mitten, eller vad är det för någonting egentligen?
Vad jag ritar? Det här är stjärnaskrig. Tyst nu. Det där är liksom den befintliga miljön. Den körs ju i sitt traditionella nätverk där den alltid har kört. Nu är det dags att bara flytta alltihopa. Eller? Det finns lite olika varianter. Och för att kunna förklara det behöver man ha WordPad. Okay. Så med en page setup och ett landscape. Och lite mer så. Det första kunden säger är P2V eller V2V. V2V. Och det är ingen skillnad. Det ena är att migrera fysiska maskiner till virtuella eller migrera virtuella till virtuella maskiner. V2V är okej. Det funkar ganska bra. P2V, det är en lösning som Belzebub har designat. Det är i kategorin det absolut dummaste som finns. Beroende på vilket operativsystem det är, ska jag säga. För att om du gör en P2V på en server 2012 eller en server 2008 eller R2 och sådär, så är det ganska okej. Men att göra P2V på en 2003-maskin, det är som att lobotomera människor med motorsåg ungefär. Det går om man är delikat. Men om man slinter så går det åt fanders. För det är exakt så det funkar. Det är ju nämligen så att 2003 och lite äldre system stödjer ju inte plug and play. Okay? Så den har ju liksom redan tatuerat in alla drivrutiner och storage och nätverk och alltihopa. Så, klart. Det går inte att byta i efterhand. Jo, fast det måste vi ju. Absolut. Då gör vi så att vi klipper ut hela drivrutinstacken så här. Så kastar vi den och så stoppar vi in en ny. Och så tejpar vi lite. Det är lite Frankenstein- grej så här. Och så startar vi maskinen och så bara, yes, den botade. Den kommer aldrig att bli bra. Det här är en tillfällig lösning. Det här är därför att just nu så viner det i hårddiskarna. Jag har sett hårddiskar upphallade med blyertspennor. Varje dag går tekniker in och knackar lite grann på pennan för att hålla ner ljudvolymen. En jävla Motorola-service som stod och skrek en gång. Byt den? Nej, men det går inte, vet du. Den är på sidan. Jag undviker alltid P2V och V2V om jag kan. Det är inte alltid man kan, men försök undvika det. Så vad gör man istället? Ja, alltså... Scenariot är... Du har en Windows Server 2008-server. Den är... DC och DHCP. Och någon säger, ja men då P2V-ar vi den. Nej. Vad gör man istället, Harry? Man sätter upp en ny. Den är i alla fall för gammal. Den ska i alla fall migreras. Passa på och gör det nu. Ja men då hinner vi inte flytta allting idag. Det gör du inte ändå. Senast jag hade någon tokdår som skulle göra det här. Ja, det är ett sjukhus i Stockholm. De skulle migrera 600 maskiner på en vecka. Bara, det kommer inte gå, sa jag. Jo då. Nej. Det tog 7 månader. Inte en vecka. Det hade tagit 7 månader om de hade gjort det på rätt sätt också. Men nu tog det 7 månader och de hade samma gamla skit som de alltid hade haft. Bara deppigt. Så i första hand... Migrera till nya system. Och om man då ska börja i rätt ända, det är ju nästa underbara grej. Jag är alltså på det här sjukhuset och de ska migrera mikrofischer. Kommer ni ihåg sådana? Sådana bilder man hade sådana man kan läsa och sådär. Och då bestämmer sig, för allting ska digitaliseras. Så man tar alla sjukhusjournaler och så mikrofischar man dem. Vet ni vilka man börjar med? De äldsta. Man mikrofischar alla avlidna personer. Vad är sannolikheten att en läkare säger, du, kan jag få upp tant Agdas journal? Hon dog för 12 år sedan, men hon är inne på återbesök. Man mikrofischar allt det gamla. Man hinner med ungefär 30-40 journaler om dagen och det kommer in 50. Vem var det som kom på den här idén? Konsultbolaget som sålde mikrofischkonverteringsutrustningen och också tillhandahåller personal. Det är lysande idé. Har fått en kille, han kommer aldrig få sparken. Börja rätt ända. Migrera de systemen som är inte skapade ännu. Det vill säga, skapa inte nya system i den gamla plattformen. Bygg dem på den nya. Vi börjar där. Nummer 2. Flytta det som aktivt används på riktigt. Och när alltihopa är klart och det har gått ett par månader, då gör man en utvärdering. Vad har vi kvar? För då är det förmodligen så att en del av det som fortfarande körs i den gamla soppan, det ska i alla fall kastas. För det används inte längre. Och det är ingen tävling att få någon sorts big bang och alltihopa ska vara klart. Så migrera på rätt sätt. Det absolut jävligaste som finns, det är att migrera webbapplikationer. Hur många är det som har migrerat webbapplikationer? Okej, hur många tyckte att det var kul? Konstigt, ingen.
En där bak.
Det finns alltid någon som tycker att det är kul. Vilken applikation använder man när man migrerar webbapplikationer? Hand upp på SE. Där är en som faktiskt kan.
Det var han som tyckte det var kul också.
Precis. För faktum är att med verktyget WebDeploy som har funnits... Kan man säga att det har funnits rätt länge, va? Typ för evigt. Det heter WebDeploy. Och WebDeploy är inte riktigt... Det står inte uttryckligen att det är ett migreringsverktyg. Men vad det gör är att det tar en befintlig webb. As is. Packar skräpet till en zip-fil som man sen på valfritt sätt flyttar till den andra servern och där applicerar man den. Klar. Jaha. Nu då? Ja, nu är det ju klart. Så nu kör vi den där borta istället. Vad är risken här? På vilket sätt kommer vi att riskera någonting när vi testar? Jag exporterar den gamla webben, eller hur? Okej, klar. Påverkar det originalwebben? Inte ett dugg, nej. Så vi kan prova på den nya och kolla att alltihopa funkar, eller hur? Och om allting funkar, då funkar det ju. Ja, men hur vet man det? Ja, man får väl för fan prova. Ja, men vi vet inte vad vi ska prova. Den här har jag kört väldigt länge. Den här ligger som en del i även i System Centerverse Machine Manager för att deploya servrar eller webbservrar. Och för er som inte har sett eller testat eller lekt med den här, det är här man använder för att migrera just webbservrar. Moderna webbservrar är inte ens ett problem att migrera, därför att de ligger vanligtvis i ett filsystem. Så det enda man behöver göra är att kopiera eller robokoppa IIS-mappen eller www-roten till den andra servern och se till att man har samma roller installerat, så skiten klart liksom. För allting ligger i filsystemet i alla fall. Förr i tiden gjorde det inte det, det låg det i registret, så låg det i metaregistret, och då var det lite jävligare. Vad är mer bökigt att migrera? SQL. Varför är SQL då bökigt att migrera? För att vi inte kan det. För pratar man med någon som kan SQL Server så är det ju så här, dumpa, flytta, ladda. Klar. Var ligger konfigurationen av SQL Server? Det ligger för fan i databasen. Det är bara ditcha den, kopiera den och starta den i den andra maskinen så är det färdigt. Ibland behöver man köra ett par stora procedures för att kunna få samma behörigheter och rättigheter och sådana saker. Men det brukar generellt sett inte vara ett större problem. Men om man nu ska flytta virtuella maskiner. Nu pratar vi om lite storlek eller olika storlekar på företag. Jösses anamma. Det var inte tänkt att jag skulle klicka där. Dyrt. Jag vet att jag låter lite halvkonstig då, men det finns ett verktyg som heter Disk to VHD. Det här är världens simplaste migreringsverktyg. Det är liksom, det finns ingenting enklare. Man loggar in på den virtuella maskinen, man klickar på den här, det blir en fil. Titta, jag har en VHD-fil. Och så tillverkar man en maskin. Och så mountar man den filen och så startar man den. Klar. Då är den inte live medan jag migrerar den. Nej, det är riktigt. Faktum är att det spelar inte så stor roll. Vi har en del kunder som kör live-migreringssystem och det finns att köpa från en del leverantörer. Jag ska förklara varför inte det funkar. Eller varför det inte fungerar som det borde göra, eller så bra som det borde göra, så ska jag säga. Det är inget fel på tredje. Jag får så mycket skit när jag står på scen nu för tiden. Alltid de jävla tillverkare som ringer och säger, du talade illa om vår produkt. Ja, den är ju dålig. Och då pratar jag illa om skit. Så, här har vi en virtuell maskin. Den kör VMware eller Hyper-V eller vad fan det är för någonting. Vi kan förmodligen utgå från, eller om vi i det här fallet utgår ifrån, att den då körs på en plattform som är av äldre typ. Alltså, den kör 2008R2, den kör en äldre version av VMware, den kör någonting annat än det vi kör. Då behöver ni köpa, eller ni behöver ha, en maskin som vi brukar kalla, på riktigt, så brukar de kallas för Cylinda 001 och Cylinda 002. Det är nämligen tvättmaskiner. Vi kör nämligen alla migreringar till de maskinerna. För vi tvättar maskinerna där. Vi avinstallerar de gamla VMware-toolsen eller de gamla Hyper-V-verktygen eller de gamla Zen-verktygen. Vi konverterar diskarna från whatever format det var till VHDX, för det behöver vi ha. Vi komprimerar dem. Vi ser till att de faktiskt fungerar. Och därefter migrerar vi dem live från tvättmaskinerna upp i klustret. För en sak som vi har varit med om, och det är helt horribelt, det är när man gjort de här automatiska migreringarna. Då kommer kunderna efteråt och säger så här, nej, maskinerna gick sönder under migreringen. Va? Nej, det är inte möjligt. Jo, för fan, det är massor av maskiner som inte funkar. Och när vi backtrackar det så visar det sig att de funkar inte förut heller. Faktum är att de inte funkar på flera månader. Men det gick att migrera dem. Skit in, skit ut. Så vi brukar försöka migrera via tvättmaskiner. Den processen går att automatisera helt och hållet. Om man vill. Jag vet att jag gjorde en session på Tekker för några år sedan. Där jag powershellar disk till VHD. Genom att exportera, plocka ner, starta upp, bygga. Och det är ganska lätt om ni tänker efter. Vad kör den gamla maskinen för konfiguration? Att använda helt automatiserade system är inte heller så lyckat ifall man till exempel gör P2V. Den gamla maskinen kanske har 24 proppar. Behöver den ha 24 virtuella? Förmodligen inte. Varför har den 24 fysiska? Ja, för att det var en sån maskin vi råkade köpa och det var lika dyrt som en med 4, så det var skitsamma. En del maskin har 4 nätverkskort, fast vi använder bara ett och de andra 3 avstängda. Så 1-1 migrering blir ganska meningslös. Så därför vill vi gärna köra dem genom någon form av tvättmaskin. Och då använder vi disk to VOD bland annat. Ett annat verktyg vi använder är Microsoft Virtual Machine Converter 3.0. Den här används för att konvertera från VMware och från fysiska maskiner till Azure. Det är gratis, den är enkel. Det finns verktyg runt omkring den som gör att det går att automatisera lite bättre. Ska man ha det riktigt, riktigt bra, då blir det från en tredjepartsleverantör. Och då är skillnaden att vi kan ha konstant replikering och så kan vi göra en massiv failover. Men nu ligger vi inte i den här kategorin där vi hade nu inga resurser, inga pengar, ingen hårdvara. Utan de fungerar väldigt bra när vi har det här oändligt med resurser, hur mycket pengar som helst. Och vi kan bygga ett nytt datacenter medan det gamla datacenter funkar. Det är inte så många som har det. Vad är det double take va? Som vi har använt några gånger? Double take tror jag det heter. Jag tror att det är den. Oh ja, det är de. Jo, där är de. Vision Solutions. Och de är rätt bra. De är faktiskt jävligt bra. Skitdålig programvara i perspektivet att den är mögig att hålla på med. Men resultatet av deras lösning är väldigt bra. Och det funkar väldigt bra. Den här kan man ha körandes och den migrerar hela tiden. Vi har sett en del andra lösningar också. En av de lösningarna jag har sett, jag vet inte fan om jag tror säga det ens.
Jo då, vi har ju säger så mycket dumt ändå. Så. Ja.
Jag har inte gjort det här. Men kunder har gjort det här. De har laddat hem freeware-verktygen från VMware. Och så gör man P2V. Man konverterar alltså från fysisk hårdvara till VMware-maskiner. För då har jag ju en virtuell VMware-maskin, eller hur?
Och den använder vi sen Microsoft Virtual Machine Converter för att konvertera.
Man får faktiskt inte göra så. Du får bara använda VMwares fria verktyg när du har köpt VMware-system. Men jag vet kunder som har gjort det. Jag brukar försöka hålla mig från de där riktiga avarterna. Huruvida det fungerar eller inte funkar utmärkt kan jag säga. Men man får inte göra så. Vad tänkte du? Jaha. Nej, jaha.
Har du, jag har preppat en sak, men har du pratat någonting om att gå via, vägen via Azure?
Nej, men det kan du få prata om. Mm.
Det finns också ytterligare ett sätt man kan göra det på, och det är oavsett om man kör Hyper-V eller VMware, där att man kan köra Azure Site Recovery och faktiskt göra en så att säga recovery point eller backup av sin VM, Hyper-V VM eller VMware med VM upp till Microsoft Azure. Och när den finns där så kan man sedan suga ner den och då är den ju tvättad och klar. Så att det är liksom en liten omväg och så får man ner den. Och i och med att man kör igång speglingen så kör den realtid. Och sen kan man då sätta igång VM:en där uppe om man vill. Eller bara dra ner den skiven, den filen och sen sätta igång den.
Det har vi sett. Om man är lite modern, låt oss säga att Harry kommer ut till en kund som kör, de kör nya grejer. Är du med? Server 2012 R2, någonting sånt där. Det är ganska modernt. De kör Hyper-V. De kör inte Private Cloud, men de kör ändå liksom nytt. Då kan man göra det ännu enklare. För då kan man nämligen använda de här funktionerna. Då kan man nämligen... Och det finns egentligen två varianter, men den här föredrar jag. Det som heter replication. Man kan replikera. Och nu har jag ingen replikaserver, men det går att replikera över HTTPS. Då behöver man ha identifikations- och certifikat i bägge maskinerna som man ömsesidigt byter ut med varandra. Och så kan man då replikera från den här miljön över till den andra. Och då är man tvungen att spräcka bubblan under en kort period. Så vad man gör det är att man i stort sett öppnar en host, tvättmaskinen, Cylinda 001. Till den replikerar man sedan alla maskiner. Och då kan man ju i lugn och ro vänta på att replikeringen har gått bra. Man kan testa att allting gick bra, när alltihopa är good to go. Då kan man skifta över alltihopa eller bara skifta över delar till alltihopa. Det är inte speciellt märkvärdigt. Så det finns ett antal metoder. Men det vi inte tror på och aldrig trott på, det är det här Big Bang-projektet. På måndag migrerar vi alltihopa. Snälla, vem fan vill jobba då? Det är som att komma till jobbet samma dag som alla har rullat ut en ny Windows 10-plattform. Och man sitter i helpdesken First Line Support. Det är ju tur att det finns sådana här självmordstelefoner man kan ringa till.
Du kanske behövde vabba just den dagen.
Precis. Den dagen vabbar man liksom. Så det går att göra de här grejerna. Vi har ett antal kunder. De flesta kunder gör det här själva faktiskt. Vi hjälper dem att rigga. Så att det finns liksom förberett. Och sen håller de på och lallar. Senast när vi gjorde det i USA, då tror jag att det dröjde, var det en hel dag eller var det 3 timmar efter att vi hade åkt till att de började migrera alltihopa. Så bara, fan, vi har inte ens, stolarna är fortfarande varma när vi satt på. Okej, nej men det var bra. Och de migrerade väl hela lasset på någon vecka, 2 veckor någonting sånt.
Ja. Men det som är själva kontentan av alltihop, det är helt enkelt att det blir ett jäkla jonglerande. Måste frigöra hårdvara för att kunna migrera till. Och den hårdvaran som man då har först frigjort, bygger en greenfield. Lägg inte in den i befintliga domänen och sånt, utan bygg en greenfield så som vi har pratat om i alla andra sessions och som vi kommer fortsätta prata om i alla andra sessions. Det är liksom det är the magic bullet. Det löser alla världens problem, inklusive världsvälten. Så att det är bara att köra på det. Och sen sakta men säkert migrera över system, frigör saker och ting och flytta in det i bubblan. Installera om det, lägg med det som nya hostar och så att man så att säga växer den. Och på det sättet så kan vi göra det. Vi har, jag höll på att säga, en ekonomisk chef själva som inte alltid tycker att det är så... Han vill inte alltid investera lika mycket pengar som Micke och jag vill att vi ska göra i vår hårdvara. Så att vi har gjort den här resan ett par gånger själva faktiskt. Vi har använt den befintliga hårdvaran, frigjort, installerat om rubbet, migrerat över alltihop, flyttat in saker och ting. Ett år senare så har vi gjort samma resa igen. Inte åt andra hållet, men till nästa steg, till nästa version och så här.
Sen är det väldigt viktigt faktiskt att, just som vi sa, få med management. Jag har lärt mig att fuska under många, många år. Jag vet att första gången som jag ville ha ny hårdvara så sa jag just det, jag behöver ny hårdvara. Och vad sa min chef då? Nej, kommer aldrig hända. Och därför så ändrade jag det till att skriva ett dokument där jag sa att vi måste flytta oss in i molnet. Och då gick det jättebra. Att molnet sen var lokalt hos oss och att det var exakt samma hårdvara som skulle köpas, det var liksom ingen som riktigt förstod. De är inte så smarta.
Det tog faktiskt ett år innan han förstod att vi hade ett private cloud faktiskt.
Ja, precis. Är det det vi har?
Ja.
Vi skulle ju till molnet. Ja, private cloud. Ja, ja, ja.
Och nu är han väldigt nöjd att vi har ett private cloud. För nu kan vi göra mycket mer det.
Men det är lite inne, eller hur? Ja, det är inne. Ja, det är bra. Det är tufft. Det ska vi ha. VD på hög nivå.
Jag tror inte vi alltid är så lätta att göra med.
Vi tycker lite synd om vår chef ibland. Ja. Det är därför de har iPads. För då kan de svara på enkla frågor som ja. Nej, ja, nej, så. Nej, ja. Med det sagt så har jag förstört min karriär ytterligare en gång. Jag tackar så hemskt mycket för att ni kom. Har ni några frågor så är Marcus och jag här resten av dagen. Och njut av de sista timmarna på Tech Days. Tack så mycket.
Och framförallt måste vi tipsa om vår nästa session som börjar om en halvtimme.
Jaha, är det
om Azure Pack och Azure Stack.
Ja, just det.
Den kommer att bli bra.
Ja, då syns vi då.
Bara demos.
Ha det bra.
Ciao.